Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller ett knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Jag är inte rädd för döden. Jag är mycket räddare för att leva än faktiskt.
Värvet. Hej och välkommen till min podcast, Värvet alltså, som du kanske hörde att jag sjöng i vignetten lämpligt nog. Det här är det 185:e porträttet i serien, men innan vi går in på det, väldigt kul att så många av er upptäckte Värvet International på allvar med avsnittet med Noel Gallagher. Tack för alla varma mail, tweets och kommentarer om det, och om de senaste avsnitten av Värvet också för den delen. Många uppskattade Antonia Axelsson Jonsson, även jag, men det är kul att höra av er, det behövs så här när man inte riktigt får någon semester. Det är inte synd om mig, men ändå.
Och vad kul jag har haft med verket apropå att jobba. Men mer om det där senare. Nu vill jag prata om den här mannen. Jonathan Johansson fyller 35 i augusti, men han ger ett yngre intryck, eller kanske ålderslöst. Han skulle kunna vara 22 lika gärna, tills det han börjar prata, för han är klok. Han är bra på det där med att tänka, får jag en känsla av. Låten vi just hörde heter Lätt att släcka 98, och den utspelar sig i ett Malmö som vi snart ska prata om. Ja, vi ska prata om låten också lite grann. Men som jag känner igen väldigt väl, eftersom jag bodde i Malmö, kanske inte 98 men i alla fall 97. Och jag minns också när Jonathan slog igenom med En hand i himlen för sådär 6-7 år sedan. Då var det ju sensationellt att han var en kristen artist, och det lät så himla bra ändå. Ja, det hade kanske förekommit förut med bra artister som var kristna, men ja, Thomas Andersson, vi är den enda kan komma på festen. Men det kändes ändå fräscht och lite spännande med Jonathan. Det finns 4 officiella album med artisten Jonathan Johansson, och han har alltid, tror jag, älskats av kritikerna. Det är 4 och 5 så långt ögat kan nå. Och i våras kom det album som han är mest aktuell med ut, och som han faktiskt är ute och turnerar med just nu. Så kolla in jonathanjohansson.se för att se vad du kan se honom. För att, ja, 1 augusti till exempel på min namnsdag, ja, då spelar han i Stockholm och sådär. Apropå att kolla, om du är nyfiken på hans pappa Jan Eriks konst som vi snart pratar om också, ja, då kan du som lyssnar med Acast-appen kolla in din skärm i detta nu. Men nu kör vi bara. Från ateljén i juni 2015, Jonathan Johansson. Förra gången vi sågs, då pratade vi lite grann om att man borde egentligen... Det var väl ett skämt, tror jag. Alltså att vi skämtade lite om att, ja, men varför repar man inte intervjuer? Alltså, du åker ju inte ut på turné utan att ha repat ihop det med bandet, precis, så att säga. Det är ju, i dagens samhälle, antar jag, när liksom journalistiken är en bristvara, och kanske framförallt den kvalitativa journalistiken. Mm. Och man börjar dessutom prata om att ersätta skribenter och sådär med robotar.
Mm.
Det känns ju som att man är på väg. Det kommer inte bli så i framtiden. Nej. Att man repar sina intervjuer. Men vi har gjort det, kan man säga.
Man skulle faktiskt kunna säga att vi har gjort det.
Ja. Mm.
Nej, jag var så... Jag har så här sömnsvårigheter ibland. Och jag hade legat vaken den här natten. Och räknat prickar i taket. Och satt på något dåligt program på SVT Play. Och så här. Du vet, fram och tillbaks. Och hade väl väldigt dålig energi. Och kände att det var inte så kul. Ha det här hos dig.
Nej,
men... Känner du skillnad på mig nu? Känner du att det,
som... ja, det känns nog lite piggare, lite mer energisk.
Mm.
Du har sämre hållning än senast.
Det, ja, men det är bra. Jag tror det är bra. Ja.
Men...
Ja.
Nej, men,
Hållning, alltså, det är känsligt. Det är känsligt med hållning. Det har jag alltid gått runt och tänkt på ett helt liv.
Jaha, har du?
Ja, faktiskt.
Fast det, när du för det, när du går framåt och sådär, då är det inga problem. Det
var... Nej, då är det nog helt okej. Men det är just när man sätter sig ner så blir man... Eller för sig, jag såg foton från... Jag var med i en föreställning med ett gäng dansare. Så det var 6 dansare och så var det jag. Och det var smärtsamt att se de fotorna. För att de såg ju liksom perfekt ut. Och sen stod det någon så här... Hålögd Quasimodo typ, och det var jag mitt ibland. Det var, kändes så där, kan jag säga.
Vilken föreställning var det?
Det var The Knife Opera, ja. Precis.
Mm. Håller du dig i form på något sätt?
Ja, jag springer en del och så spelar jag badminton. Det har jag gjort i ganska många år nu. För att liksom ha någon slags rutin. Jag har inga rutiner i mitt liv, så att det hjälper ju till. Springa 2 gånger i veckan och spela badminton 1 gång i veckan. Så har man någonting i alla fall.
Är det organiserat på något sätt?
Badmintonen är ju det. Då är det liksom ett gäng som spelar dubbel.
Är det rockers?
Nej, verkligen inte. Det är en socialarbetare, en arbetslös journalist och en arkitekt.
Okej. Okay. Är det människor från ditt gamla liv?
Nej, det är det faktiskt inte. Det skulle jag definiera som människor från mitt... Eller så här, Stockholm. Sen jag flyttade till Stockholm.
Från ditt nya liv?
Frågan är om jag inte har levt... fler än ett liv i Stockholm. Jag vet inte. Det känns som att det kan man, skulle man också kunna dela upp i olika. Ja, det är jätteont sånt. Men nej, det är bara vanliga vänner liksom.
Ja, men då stryker vi det. Men om man vill jobba på sin hållning, då är det väl...
Yoga, va? Eller?
Jag vet inte. Kanske. Styrketräning.
Borde jag testa det?
Yoga?
Yoga.
Har du problem med ryggen?
Nej, jag tror det är... Nej, jag tänker på hållningen, om det skulle hjälpa.
Kanske.
Ser ut... Ja.
Fast då börjar man så här, skrida fram, tror jag, alltså om man är riktigt bra på yoga. Det känns osexigt. Det är bättre med styrketräning, tror jag. Ja. Men du känns också väldigt okompatibel med styrketräning.
Jag har faktiskt gjort det lite grann, för att jag fick panik. Jag fick panik. Det var för exakt ett år sedan. Och jag kände att men nu blir jag snart färdig med skivan här. Och jag såg ut som att I'm not hard enough. Så att då skaffade jag mig en PT. Men det slutade med att han gav mig ryggskott.
Jaha.
Du ser, ja, jag har ändå lite problem med ryggen. Tydligen. Vi körde 10 gånger och sista gången så maxade han uten med mig, så att jag liksom låg i sängen efter i 3 dagar. Så bra gick det. Men jag var rätt deffad där ett tag. Alltså. Ganska. Då kände jag ändå att det var helt okej att stå och kolla sig själv i spegeln den här sista veckan.
Ja.
Det var ganska nice.
Det där pratade vi lite om med fåfänga och det. Mm. Jag tror att jag frågade helt enkelt om du känner dig fåfänga.
Ja, och då är jag för mig att jag gav något sånt jätte uptight svar. Någon trist utläggning om att man inte bor där och jada jada. Men det är klart att jag är fåfäng. Och det kommer med mitt... Alltså det blir inte bättre av att man jobbar med det här som man gör. Så det är klart att jag tänker på hur det ser ut. Och jag tycker det är viktigt. Och jag försöker liksom vara... Jag försöker sköta min hygien helt enkelt. Det är faktiskt så. Självklart är det så.
Du ser ju bra ut, tycker jag.
Ja, men tack.
Den typen av bekräftelse, spelar den någon roll för dig?
Nej, det gör den nog. Eller jo, det är klart att den gör av liksom mina partners. Liksom. Det är klart att det gör.
Men jag räknas inte det.
Överlag så, det väger ju väldigt lätt i jämförelse med hur viktigt det är med bekräftelse för det jag gör. Och det skulle man väl kunna analysera också och problematisera. Men det är väl också en sån så manlig lyx att liksom man inte bryr sig hälften så mycket om det där.
Det är lustigt. Natalia Kaczmierska har ju varit här. Du känner till henne, kulturskriventen.
Yes.
Jag tror jag frågade henne, för att hon är ju vacker.
Ja, det är hon minst. Ja, verkligen.
Mm. Ja. Och då frågade jag henne om hur hon relaterar en komplimang, eller hur hon värderar en komplimang för sitt utseende kontra det hon skriver. Mm. Och då sa hon att hon uppskattar nästan dem för utseendet mer.
Ja.
Det förvånade mig lite.
Mm. Och då var hon nog väldigt ärlig och väldigt så... Ja, men det är intressant. Jag får inte läsa någon
vet du vad jag tror?
Nina Björk, du vet.
Vänta, får jag bara säga en sak? Ja. För att jag, till exempel med Värvet då, de här 3 drygt åren som jag har hållit på med det här, så får jag ju väldigt mycket bekräftelse, eller egentligen mina gäster får det, men på något sätt för hela jävla insatsen att jag har satt igång det här och så vidare. Och det är ju hedervärt. Det är väldigt sällan någon säger så här, fan... Jag lyssnar på Värvet för att jag tycker att du är så jävla sexy.
Ja, det är kanske inte riktigt rätt medium för att visa hur sexy du är.
Nej, men hur som helst. Alltså, jag tror att jag skulle nog uppskatta en komplimang för det. Mer för, men lite som att man blir gladare för att hitta en fyrklöver än en treklöver på något sätt. För att det är ovanligare.
Ja, just det. Precis. Nej, men att hon säger, hon svarar ärligt på den frågan, det här tror jag då. Det är ju på grund av patriarkatet helt enkelt. Det är väl så enkelt det är. Jag känner att jag behöver bli värderad ut mitt utseende helt så mycket som hon gör det. Det är väl så jävla deppigt det, tror jag.
Kanske.
Jag tror faktiskt det.
Vad vill du säga om Nina Björk?
Hon hade någon utläggning någon gång. Jag vet inte om det var i någon bok eller om det var i någon artikel om just hur när hon gick in i post 35. Hur hårt hon sörjde sitt åldrande liksom. Och jag tror inte att det män gör det i samma bemärkelse ens i närheten lika mycket. Ja, det var bara det.
När jag läser på om dig så är det som att det är några saker som återkommer. Och det är givetvis din frireligiösa bakgrund.
Yes.
Också vad dina föräldrar jobbar med.
Ja, kanske. Mm. Mm. Jo.
Ja, så givetvis alltså, att skriva om tro och skriva om det politiska läget. Liksom. Yes. Och sen är det inte så jävla mycket mer.
Nej. Jag är väl ganska ointresserad av... Alltså jag utgår ganska mycket från mig själv i den bemärkelsen att när jag svarar på frågor så svarar jag på det som jag tänker att jag skulle vara intresserad av att läsa. Och jag är ganska ointresserad av människors privatliv. Vad de äter för mat, vad de har för kläder på sig. Alltså, du vet, lifestyle. Jag är inte så intresserad. Och det kanske är därför, jag vet inte. Sen gjorde jag väl liksom, jag gick ut ganska hårt när jag släppte den där En hand i himlen som någonstans bröt igenom någon slags liten vall. Det var en skiva som verkligen bearbetade metafysiska frågor. Liksom, vem är Gud? Existerar Gud? Vem är människan? Hur förhåller de sig, de två polerna, till varandra? Och, så i ett samtal med skivbolaget så tyckte de att så här, men ska vi inte bara gå ut med att du är kristen? Liksom? Så att det inte är något snack om det. Eller att du kommer från den, alltså är kristen. Jag minns inte knappt vad jag kallade mig då, men jag kallade mig kristen. Jo, det gjorde jag nog. Jag var nog däremot oerhört mycket mer förvirrad då än vad jag är nu, men... Det var liksom en strategi att bara, men vi går ut med det här, så har vi liksom någon slags tolkningsföreträde. Och sen så efter det så var det ju ganska kört. Då var man ju mallad. Liksom. Det är ju så det går till, antar jag.
Alltså mallad, betyder det att du ångrar det?
Nej, men när vi släppte Klagomuren, skivan som kom efter det. Det var ju skiva som handlade om helt andra saker. Och... efter en handling, men så var jag ganska färdig med att liksom, diskutera de frågorna. Och ville diskutera andra grejer och hade liksom gått ner i andra frågeställningar. Andra stämningar. Så att, ja, jag kände mig ganska färdigpratad. Men då har man då liksom utgått från en viss tydlig punkt. Och då återkommer ju gärna journalister till det. Så att då fick man dra det igen. Någonstans... halvvägs in i Klagomur och Sabbat så började jag säga typ så här, kan vi inte diskutera att jag är uppvuxen i en frikyrkofamilj? Kan vi prata om något annat? Sådär, för att det var... Ja, det var inte det den skivan handlade om.
Hur funkade det?
Alltså, men till slut så vände det liksom.
För med den senaste plattan har du inte behövt prata om
det. Nej, knappt alls. Nej, verkligen inte. Nej, nu har jag kunnat prata om andra saker. Mm. Det har varit ganska ljuvligt. Jag har sluppit prata om mig själv ganska mycket också. Det har varit... ännu bättre.
Ja, men så kom du hit och så förstördes samtidigt.
Verkligen.
Ja. Jag är ledsen. Mm. Men det är som det är.
Ja.
Hur beskriver du din uppväxt i Gullvik då?
Alltså, jag bodde ju i en liksom, ganska lycklig kärnfamilj och med mamma och far på andra sidan gatan. Så att det var ju extremt tryggt och fint. Liksom. Jag hade kusiner som bodde några gator bort och det var hur soft som helst. De där första 10 åren var ju inga konstigheter, det var ju liksom bull och bin.
Du växte ju liksom upp lite på randen till en klassklyfta kan man säga, rent geografiskt.
Verkligen.
Var det tydligt redan när du började första klass eller innan dess?
Nej, i första klass då det är klart att det gick lite kids från andra sidan järnvägen, det vill säga höghusen, på den här skolan som låg i Gullvik. Det måste ju vara efter konstruktioner att vi som kids tänkte på det. Liksom att Mohammed och att, ja, vad de nu hette, liksom, var annorlunda. Jag tror inte att barn i den väldigt tidiga åldern funderar på det överhuvudtaget. Så att det var nog inte förrän man vet när man börjar bli så 10, 11, 12 och man börjar röra sig i större cirklar. Och du vet, det är en massa industrier, det är någon kulle, det är några buskar med gamla porttidningar i, också i den järnväg. Och bakom järnvägen så finns höghusen. Det är klart att man cyklade dit eller skatade dit eller började, ja men ja. Så började det nog att man började skata och då hade vi, det var någon som hade byggt någon ramp på andra sidan järnväg. Så vi var där och skatade mycket. Och där någonstans så mötte man de andra. Men det var inte förrän vi började högstadiet när man, liksom, när man flyttade hela den här svenneklassen som jag gick i på Gullvik till Halmstadsskolan. Så det blev liksom oerhört tydligt att det fanns ett vi och det fanns ett dem. Och att vi var väldigt, väldigt annorlunda. Vår blonda klass. Alla var typ blonda förutom jag. Där blev det. oerhört tydligt att det fanns en väldigt stor skillnad. Och redan då på det, alltså det här, den här skolan då, Halmstadsskolan som jag gick i på högstadiet, den stängde ju, jag vet inte när det var, om det var 2000 eller 2001, 2002, för att de hade så, ja det var en ohållbar situation.
Alltså, det var stökigt?
Det var riktigt jävla stökigt. Det hade ju börjat bli stökigt innan, så det var stökigt när jag gick där med.
Du tog dig igenom högstadiet?
Ja, det är klart man gör, liksom, det måste man ju. Däremot så var det vissa, om inte jag minns fel, liksom, så var det ju ett gäng. Det var inte alla som klarade så bra. Det var vissa som liksom, verkligen blev stukade längs vägen. Men jag var liksom kort, ganska kaxig och hade något slags bizarrt, märkligt mod. Så där, om jag ser tillbaka på det så tycker jag det är skitkonstigt. Jag var så här, den enda punkan, klädde mig precis som jag ville, pallade leva ut det liksom, i den här kontexten. Vilket jag inte förstår nu, men jag gjorde det.
Du var skolans enda punkare?
Mm. Men det, alltså, det har med väldigt många saker att göra samtidigt. Det har med att göra att jag alltid hade varit konstig för att jag växte upp i den här kristna familjen. För att jag alltid hade haft det dubbla gemenskaper. Jag hade en gemenskap i kyrkan. Jag hade en gemenskap i skolan. Så jag kunde liksom tanka väldigt mycket kraft i olika läger. Så att jag var väldigt tajt med kidsen i kyrkan också. Och jag hängde mycket med dem. Så att jag tror väldigt mycket av min, liksom, ja, någon slags inneboende kraft att vara mig själv kom väldigt mycket därifrån med.
Din farsa som ju är konstnär, också något slags predikant, nej?
Ja, nej det är han inte, men han är ju liksom, han har verkat väldigt mycket inom den religiösa sfären. Liksom. Han har liksom ställt ut över hela världen och haft ett göttigt ballliv och gjort jättemånga knasiga saker. Men också varit väldigt troende och stått för det. Och han kände väl, alltså växer man upp i frikyrkan så finns det ju mycket att göra i de sammanhangen. De ligger ofta några 20 år efter liksom. Så att hans livslånga mission i det sammanhanget var ju att liksom, utbilda kyrkobesökarna att konst, det är skitviktigt. Och i den bemärkelsen så var vi i det kyrkliga sammanhanget så var vår familj liksom eljest också. För att vi var den konstiga familjen. Så att hemifrån har jag ju alltid haft någon slags sån enkel så här, man behöver inte vara som alla andra. Det är helt okej. Okay. Och det där har nog följt mig ganska rejält.
Var ni hippies?
Ja, i någon bemärkelse så var de var del av någon slags frikyrklig gröna vågen variant. Pappa är född 50, mamma är född 52, så de var ju i perfekt ålder när 67 slog in. Så det är klart att inte de gick opåverkade av det, även fast inte de levde så mycket i världen. Så,
förlåt.
Ja, det är ett religiöst begrepp, att man inte ska leva... Vi ska leva i världen men inte av den.
Okay.
Det tolkade ju väldigt många sammanhang som att man behöver inte... Du vet, då skulle man inte gå på dans, man ska inte gå på bio, man skulle inte... Den hela den där gamla klyschan. Nej, men de både mor och far tog sig rätten att vara sig själva ganska tidigt. Och levde i liksom någon slags opposition hela tiden i det där. Så att det var inte alls konstigt att åka till kyrkan, lyssna på predikan, hänga med de andra och sen att det var en hetsig diskussion i bilen hem från kyrkan där man tyckte att predikanten i fråga var inte dum i huvudet kanske, men nära. Det fanns liksom ett öppet samtal. Och det är jag ju oerhört tacksam för att det var så. För att många av de andra familjerna i kyrkan så var det ju inte så. Det är ganska säkert.
Du har fått mer ett ifrågasättande på något sätt?
Ja, alltså ifrågasättande låter så banalt. Mer, det som sitter djupare är ju den här inre övertygelsen om att det är inte rätt att passa in. Det är liksom inte, det är inte så man ska leva ett liv. Och det gäller ju både i relation till kyrkan och det gäller ju även som en del av kyrkan att om man ska förändra samhället, om man ska vara till nytta för samhället, då ska man inte bara följa med samhället liksom. Så det är dubbelt. Så därför är det helt okej att vara bångstyrig och förmodligen i slutändan att sitta och tjura i en tv-soffa på TV4. I don't know. Det kanske finns en länk där mellan.
Var kom din pappa ifrån?
Småland. Vetlanda, ett litet samhälle. Liksom. Också så här, man växte upp med hans historia om sig själv. Han tillhör ju den här generationen män som gärna pratar om sig själva. Men han visste att han skulle jobba som konstnär när han var 7 år gammal. Liksom. Och växte upp i ett väldigt så vanligt hem. Mamma var någon slags banktjänsteman och morfar var målare. Liksom. ABF-folk. Inga, du vet, man skulle inte sticka ut någonstans.
Så. Vänta nu, farfar va?
Farfar blev det, mm. Ja, men om vi försöker summera, vad är det jag försöker säga? Vad är poängen? Ja, men att ta sig rätten att vara annorlunda, det gjorde min far gjort hela livet. Så att det tror jag att jag har blivit väldigt påverkad.
Nu vet jag inte, jag har inte sett några bilder på hur du såg ut när du växte upp, men det fanns ingen. Så jag kan tänka mig att om jag hade levt ut en punkarsida när jag var 14 år, så hade jag nog fått höra det. Kanske framförallt av min pappa. Mm. Sådär, riktigt sådär ser man inte ut, hörru.
Nej, ja, men det fanns, ibland så fanns det någon sån här, just när man skulle gå till kyrkan, det satt nog ändå kvar i dem att säga, men man är hel och ren om man går till kyrkan. Liksom. Och det fanns säkert några sådana diskussioner, men jag tror att de bara hajade att säga, nej, men det funkar inte riktigt. Liksom, om vi ska mena vad vi säger, så kan vi inte hålla på sådär. Så att de diskussionerna var nog ganska korta. De insåg nog bara att det är bara dött lopp.
En grej som jag inte riktigt får ihop med dig, för jag hörde någon intervju med dig som typ Hanna Fahl gjorde, fast det var inte Hanna Fahl, men ändå.
Mm.
Om att du köpte din första gitarr när du var 22 för jättemycket pengar.
Mm.
Men du hade ändå ett...
Nej, det var inte min första, men okej. Okay. Mm.
Ja, jag förstår. Så det var så, för du hade ändå band när du gick på gymnasiet.
Ja, jag var med i ett svartrockband när jag gick på gymnasiet. Ett sånt där epigonband som ville låta som Sister Mercy. Eller typ The Mission eller The Cure. Så då spelade jag elgitarr i ett band som... Det fanns vissa poänger med det där bandet. Det var ändå musikaliskt någonstans ganska bra låta liksom.
Vad hände med den musikaliska motorn?
Nej, men
för det var inte du, eller hur?
Nej, det var inte jag som var den musikaliska motorn. Nej, den musikaliska motorn är någon slags PA, nej, heter det? TP, nej. Vad heter
PT.
PT.
Aha.
Han är någon slags PT som bor i Sälen.
Okej.
Okay. Där hamnar han.
Men idag har ni ingen kontakt?
Nej, inte mer än på via Facebook. Nej, men skitsamma. Det var klassiskt sådär, stå i en källare i en förort i Malmö. Repa i oändliga timmar och bara slå, nöta in de få låtar man hade och sen så göra något gig på sockerbruksgården, en fritidsgård ute i Oxie, och sen blev jagade av nazister därifrån och så vidare. Verkligen så, den sortens klyscha. Men så det är väl liksom mitt enda riktiga band jag varit med i innan jag började skriva musik själv. Men jag skrev ingenting i det. Jag var mer bara en gitarrist som nötte in mina små figurer liksom.
Hade du så här gått kommunal musikskola?
Nej, mamma var musiklärare, så att hon eftersom hon var en halv hippie, så hittade hon ju någon ny, vad heter det, Suzuki-metoden började hon.
Kan du hisspitcha den?
Det utgår liksom mer från gehör än att man ska lära sig. Man behöver inte lära sig noter. De har ett eget notsystem också, tror jag. Som jag aldrig, jag pallade inte bry mig om det där. Jag var väldigt ointresserad. Så här, men jag hade en storebror som har liksom direkt kontakt med musik. Han föddes begåvad, liksom. Både på musik och han kunde verkligen rita. Så där. Vi hängde jättemycket i min pappas ateljé här nu. Och det var väldigt tydligt att vem som kunde och vem som inte kunde. Han fick väldigt mycket hurrarop från far. Det fick inte jag. Det märkte jag.
Fan vad jobbigt.
Fast det var... Men jag tänkte på det efteråt. Att var det jobbigt eller var det svinbra? Liksom att han inte bara... Men han bekräftade inte mig för någonting om jag inte verkligen hade gjort. Alltså om jag verkligen hade lyckats med någonting, ja men då fick jag bekräftelse. Sen att min bror då lyckades hela tiden, det var ju en annan sak. Men Men det är också något, alltså det är också verkligen ett arv jag fått, att ja, men är det inte bra, då ska man inte liksom bara, då ska man inte bara applådera liksom. Det där har ju följt mig rent, jag tror att min största begåvning i mitt utövande yrke är att jag kan mina begränsningar. Alltså att jag förstod tidigt att okej, jag har inte hela spektrat. Men jag förstod också, jag förstod att jag förstod det. Alltså jag förstod att nej, det här är inte bra nog. Och att jag senare då, när jag liksom senare tonår, inser att jag måste uttrycka mig på något himla sätt. Så visste jag att det måste jag göra tillsammans med andra. Jag kan leda andra i min vision och vad jag vet att jag vill göra. Men jag kommer behöva deras hantverksskicklighet och så vidare för att fullfölja mina idéer. För att vad jag alltid har förstått, till skillnad för väldigt många av, du vet, människor som man umgås med när man är en verksam person, så är det inte alla som förstår att man kanske inte måste göra allting själv. Och ännu mer, att man inte förstår att det här, just den här detaljen, är inte du bra på. Så sluta göra den liksom.
Mm.
Man kanske är mycket, mycket bättre på något. Man är bra på vissa saker, men det var ju väldigt uppmuntrat att försöka och att hålla på. Alltså det var ju det enda som betydde någonting i vår familj. Alltså det är klart att de var duktiga medelklassföräldrar som tvingade oss att göra våra läxor och sådär. Men det var ju, om vi uttryckte oss så i sång, dans, spex eller liksom bild, det var ju då det började lysa i mina föräldrars ögon liksom. För att det var det de levde för liksom. Eller det är det de lever för. Så det där, om man vill ju ha sina föräldrars bekräftelse, så det där hajade ju allihopa, alla vi kids, att den vägen är bra att gå liksom, om man vill få sina föräldrars bekräftelse. Men som sagt, min bror var ju, hade det, han, för honom var allting lätt. Man kan ge honom vilket instrument som helst, och så han löser koden på en halvtimme, och sen så låter det helt okej. Och sen så, om man bestämmer sig för att lära sig någonting, så tar det någon vecka, så är han riktigt bra. En sån person.
Mm. Vad gör han idag?
Han är musiklärare i Falkenberg på ett gymnasium.
Okay.
Och lever ett väldigt trevligt liv med sin familj. Och gör barnmusik och spelar lite olika konstellationer. Nu på ålderns höst, är han 39, så har han börjat måla. Och på riktigt, efter att, ja, men han slutade väl kanske någon gång när han var 15. Och nu var pappa hade varit där, och pappa var ganska knäckt, för att liksom, då hade min bror gjort liksom 55 stora dukar på 2 månader. Mm. Och pappa var ganska knäckt, för att han bara, jag förstår inte hur det går till. Ja.
Mm. För att han tyckte det var bra.
Ja, han tyckte det var bra liksom. Och det var också, men det är väl typiskt min bror, att han bara bestämmer sig, gör någonting, och så gör han det med bravur.
Vad heter han?
Lukas Silvner heter han. Mm. Han har bytt efternamn. Han tyckte Johansson var trist.
Okej. Okay. Mm. Det är det ju.
Ja, verkligen. Mm.
Men,
true that.
Ja. Men å andra sidan så har han hade inte den här härliga allitterationen som du har. Eller har du
varit? Jag tror att det var det. Det var säkert det som bestämde mitt öde, eller hur?
Men är du glad över allitterationen?
Jonathan Johansson. Ja, alltså. Ja, det är jag. Jag ska svara på det. Det är mycket bättre än att jag hade hetat Linus Johansson och sånt. Ja. Vidrigt. Det hade varit fruktansvärt faktiskt. Sen var jag kring faktiskt, jag kände att jag var ganska i början av när jag någonstans bestämde mig för att jag skulle syssla med popmusik, så det fanns ju Jan Johansson, och det har jag alltid älskat. Men sen så finns det Jan Johansson. Det finns väl ännu fler, tror jag. Johan Johansson och sån gammal punkare.
Ja, just det.
Ja. Mm. Ja, jag vet inte.
Johan Johansson är ingenting att skämmas över.
Det kanske inte är. Jag har aldrig kollat in honom. Nej. Faktiskt. Men, well.
Hur som helst. Jag ställde en originell fråga förra gången.
Mm.
Vet du hur dina föräldrar träffades?
Och då svarade jag att jag inte riktigt vet det på rak arm. Och det är fortfarande så också. Jag har faktiskt varit hemma i Malmö i helgen och hälsat på. Och jag borde ju ha frågat om det då. Men det gjorde jag inte. Det glömde jag bort. Men jag är ganska säker på att de träffades i en kyrkokör. I kyrkan. Ja, helt enkelt. Och sen så tror jag att de, eller sen så vet jag ju dock däremot att de var tillsammans i några år. Och det var väldigt passionerat. Pappa var extremt svartsjuk. Mamma var aningslös och de bråkade sjukt mycket. Men de har varit ganska lyckliga så. Sen dess, det är... Mm. De har varit gifta i säkert... Säg att de gifte sig 72 eller något sånt. Det är rätt länge.
Ja, det är ju cirka 43 år.
Mm.
Jobbar de fortfarande?
Pappa gick precis i pension. Så han var jätteglad här nu att han skulle få månad. Han sa att ja, men han får ju månadslön nu. Det tyckte han var ball. Känns bra, tycker han. Men han kommer ju fortsätta jobba ändå, såklart. Han har sin ateljé, så han jobbar på. Mamma jobbar fortfarande.
Det här med att gå i kyrkan, dina morföräldrar hade en egen kyrka.
De hade en egen kyrka i Rosengård och dit gick vi först. Det var ju ganska speciellt så där att man... Två gamla människor som drev en kyrka i Sveriges, ett av Sveriges mest intressanta områden, om man säger. Och där merparten av människorna som bor är muslimer, först och främst, såklart. Men det var liksom, det var ändå nice. Det var liksom ett gäng romer som brukar komma dit. Det var ett gäng chilenare som brukar komma dit. Och sen så var det en massa gamla tanter. Och så var det vi, vår familj, liksom.
Varför kände dina morföräldrar att vi måste, alltså det finns kyrkor här, absolut, men de är inte bra nog. Vi måste
börja starta vår egen.
Ja.
Jo, men det kan man verkligen fråga sig. Nej, men det handlar väl om hela missionstanken, att man ska ut, man ska ju sprida det glada budskapet. Så att de tänkte väl att ja, det finns väl en svensk kyrka i Rosengård. De kan man ju inte lita på. Så att
varför kan man inte göra det?
Nej, men du vet, i frikyrkliga och frikyrkliga människor, de tar sig själva på ett helt annat... De tar ett helt annat personligt ansvar för att saker och ting ska hända. Eller det var så i alla fall, nu tror jag inte det är så länge.
Jag är ju väldigt sekulärt uppfostrad, men om man skulle dra en parallell då till den politiska skalan, så är då är Svenska kyrkan sosse Sverige och så är ni lite mer höger...
Alltså... Ja, alltså det beror helt på, alltså, det där är faktiskt en väldigt krångligt, alltså i vissa bemärkelser så är det klart att det finns massor med högerströmningar inom frikyrkan och har alltid gjort det på grund av att Socialdemokraterna har varit de har inte gillat folk som har gått sin egen väg liksom. Så att det har alltid funnits en motsättning mellan liksom det maktfullkomliga socialdemokratiska projektet och frireligiösa människor som vill göra som de själva vill och skapa sina egna, tycka som de själva vill, tro som de själva vill. Där har det funnits en konflikt. Så därför så har väl i många, jag tror det är den största anledningen för frikyrkligheten rent traditionellt har glidit ut på en högre skala. För att man har velat bestämma själva vad som är rätt och fel. Man vill inte att staten ska bestämma det, helt enkelt. Men däremot, sen så är det ju, sen finns det jättemånga strömningar inom frikyrkan som handlar om att ta hand om de svaga och gömma flyktingar och så vidare, som är såklart är mycket mer vänsterorienterade idéer. Så att det blir som lite förvirrat där för många. Och det tror jag är en del av att väldigt många inom frikyrkligheten också känt sig väldigt förvirrade. Liksom. Man står på lite olika ben. Det är jobbigt.
Tillhörde ni någon sån... Är ni pingstvänner eller något sånt?
Baptister är vi.
Okej.
Okay. I grunden.
Jag måste bara fråga dig en sak. Känner jag här nu en bit in i intervjun.
Mm.
För att förra gången så hade jag också en massa frågor om det här med din uppväxt och din tro. Men om jag sätter mig in i dina skor.
Mm.
Är du trött på att behöva förhålla dig till din tro och behöva prata om den här?
Ja, men nu alltså... Ja, lite grann jag har varit det. Nu sitter vi här och pratar om mig. Och då går det ju inte att komma ifrån att då måste man ju prata om det då. Det är en asviktig komponent i vem jag är liksom. Och jag umgås en hel del med människor som är uppvuxen som jag. Och alltså de samtalen som vi har, det är som att man är ett hemligt... Man är en del av något hemligt sällskap liksom. Men man förstår varandra på en nivå.
Ja, men vad är det ni diskuterar som du inte kan prata om mig om?
Man har erfarenheter som man har andliga erfarenheter, till exempel, som man inte riktigt kan diskutera med vanliga hedningar som du, till exempel. Det är svårt, för man ser i ögonen på folk bara, vad sa du? Ja. Och till exempel det. Sen så har man såklart då subkulturella erfarenheter av att växa upp i det här sammanhanget.
Mm.
Man är som de flesta av oss som är uppvuxna där, vi kan ju inte sluta älta det där fram och tillbaks. Man var på ett sätt utanför samhället, man växte upp i någon slags, det är en sak som jag verkligen inte tycker om med mitt arv, det är att man på ett sätt blev uppfostrad av att man var annorlunda, att man var utvald och att det var vi, det fanns ett vi och det fanns ett dem. Det är inte så man bygger tusenårsriket, om man säger så. Det vänder jag mig väldigt hårt mot. Alltså den tankemodellen att man liksom får med sig det ganska hårt. Att vi här inne i det här rummet, vi har vägen. Vi ska hjälpa dem där utanför att hitta vägen. Och det är den synen på människor. Det avskyr den, helt enkelt.
Så att du kommer aldrig åka till Afrika och omvända...
Nej, jag kör...
hedningar.
Sen är det fortfarande så att jag tror ju på Gud. Sen är den stora frågan vem Gud är. Det är inte så att jag tvivlar inte på att Gud existerar så mycket som jag gjorde när jag var mellan 17 och 27. Så var det ju liksom, det var ju en issue fortfarande. Så. Det gör jag inte. Men däremot så är det den stora frågan nu, vem är Gud? Det kommer jag aldrig få ett bra svar på. Men, jag tycker om liksom Allah Akbar, alltså att Gud är större. Den muslimska idén. Gud är alltid större, så att man kan inte greppa honom eller henne eller hen. Där är jag väl mycket mer nu, att det är, så fort man försöker definiera vem Gud är, då har man begått ett fel.
Det är intressant. Sen har jag kommit fram till att jag tycker att religiositet, det har ställt till så mycket skit för människor och vantolkas så mycket och det blir så mycket krångel med religion. Så nu har jag tänkt att, men det är bättre att jag skiter i att snacka om det där. För jag har ju också kommit ut som kreationist någon gång. Men det har jag också tänkt att det där måste jag tysta ner nu. För att jag kan inte...
Kreationist? Vänta, nu fick jag en blackout. Du tror på Adam och Eva?
Ja, jag tror på gudomlig design heter det.
Just det. Alltså, intelligent design.
Precis.
Ja.
Att vi är lite för fantastiska för att... Alltså en gudomlighet.
Du tror inte på slumpen. Du tror inte att vi är här av en liksom helt... Nej, det sen, har ju jag också väldigt svårt att tro. Alltså.
Sen skulle jag kunna tänka mig att... Jag är inte säker på att den gudomligheten då, eller den viljan som gjorde att det blev så här fantastiskt, att den är här längre.
Nej.
Men det där, som sagt, jag tänker att jag inte ska snacka så mycket om det här längre.
Alltså... Varför ska du inte göra det?
Men jag tänker att ateism...
Alltså det är ju religion kommer vi aldrig komma ifrån.
Ja, men är du säker
alltså,
på det?
Ja, jag är 100% säker på det. Alltså, Christer Sturmark, jag är ledsen. Men du kommer aldrig kunna radera bort det. Ain't gonna happen. Omöjligt. Så att det är mycket bättre att man pratar om det.
Okay.
Tror jag. Mm. Än att försöka alltså, blunda bort det. Det är...
Men har du problem med Darwin?
Alla borde ha problem med Darwin. Liksom, det är ju premisserna där i... En del av Darwins idéer, de är ju ganska obehagliga. Så. Alltså jag pratar om en survival of the fittest, vilket i för sig då enligt många inte är riktigt Darwins idé.
Okay.
Det finns väl de som man säger att man kan tolka Darwins idé, att alltså survival of de som kan samarbeta bäst tillsammans, de kommer att överleva. Och då blir det en helt annan slutsats. Då kan man ju bygga samhället tillsammans som är inkluderande och inte exkluderande. Men... Om du frågar mig om jag tror på evolutionen så är det ju klart att det är klart att det gör. Absolut. Sen så måste evolutionen börja någonstans och så vidare. Någon måste sätta igång processerna. Det är där hamnar jag till slut.
Ja, då är vi lite på samma...
Och det är sådär tror jag att väldigt många tror. Det är bara att... Men folk pratar inte så ofta om det.
Nej.
Ja.
Jag tycker jag får också lite ont i huvudet av att tänka på Big Bang och sådär. Och att det inte skulle ha funnits något innan dess. Det är ju...
Nej. Sen är det ju också så att jag är ju inte liksom... Jag har ju mina talanger och mina begåvningar. Men alltså när det kommer till naturvetenskap så är det ju ett skämt. Liksom. Så att det
Jag frågade Alexander Bard, som jag har haft som gäst här, huruvida han kunde ta in oändligheten eftersom han är så jävla intelligent.
Mm.
Men han menade på att det kan vi inte. Alltså det finns ingen människa som fixar det. Och det är ju svettigt, men då, i sådana fall, på sätt och vis då, om det nu är så att muslimerna har rätt i att Gud är större, då är det ju samma sak med Gud egentligen väl. Ingen människa kan ta in honom.
Nej.
Eller henne. Så att då får vi bara anta och hoppas att vi blir rikligt belönade i livet efter detta, eller?
Rikligt belönade. Det finns ju sådana idéer i Bibeln så att man ska, som ändå är min tradition, att man ska få samla sina skatter i himlen. Det tycker jag låter konstigt alltså. Alltså jag gillar i och för sig idén att man kan leva ett riktigt kosher life på jorden. Leva för andra människor och sen för att man ska få någon slags belöning sen. Det har ju skapat coola människor liksom, som har gjort väldigt mycket skillnad.
Också många strävsamma människor som inte har gjort någon skillnad, som har haft ett jävligt tråkigt liv.
Ja, exakt. Ja. Mm. Det är andra sidan av myntet.
Mm.
Skulle man kunna säga. Nej, så att jag personligen så kan jag inte riktigt ta in den idén riktigt.
Vad händer efter döden då?
Jag är ju inte rädd för döden. Jag är ju mycket räddare för att leva faktiskt. Men det måste jag ändå säga, det är ju på tapeten. Folk har ju dödsångest liksom, till höger och till vänster. Och jag är down med ångest. Jag har inga problem med det. Det har jag haft mycket av och i många olika former. Men just den har jag inte haft. Alltså. Och det är ju väldigt tacksamma. Jag tror att när man dör så fortsätter det ju. Jag tror ju inte att det tar slut. Sen om det blir gator av guld, det tvivlar jag på.
Men du har ingen bild av hur det ser ut?
Nej, jag har ingen bild av det.
Men du, jag har heller ingen dödsångest, och det tror jag har med två saker att göra. Och den ena saken tror jag vi har gemensam i alla fall, och det är att man inte har förlorat någon nära. Eller har du förlorat någon nära? Och det andra är att jag är lite för dum för att förstå döden, tror jag.
Nej, jag har faktiskt inte förlorat någon som är nära. Och när...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Jag satt i bilen på väg ner till Malmö nu, så åkte jag med en gammal kompis från Malmö. My. Och om inte jag efterkonstruerar det här nu fel, så sa han, ja men det är klart att du inte har någon dödsångest, så du har inga barn. Och det är nog sant då. För att det är väl när man får dem, men det stämmer inte på dig. Du är helt likgiltig inför att din kid kommer förlora dig, att du inte kommer finnas till för barnet.
Nej, det är så. Men däremot så är jag väldigt rädd att jag ska förlora honom. Väldigt rädd, men jag har varit det. Nu börjar jag liksom, nu börjar jag efter 6,5, snart 7 år, så börjar jag liksom lita på att, ja men det verkar som att vi får behålla honom.
Alltså, exakt, exakt.
Men du vet, första 2 åren så gick jag och lyssnade så att han andades varje natt.
Ja, typ. Shit.
Ja. Men du, dödsångesten kanske kommer också. Jag lyssnade på Alex och Sigge, och Sigge kom ju ut som att han äntligen hade, eller äntligen, men att han förstod Alex Schronmans dödsångest nu vid 40 drygt år.
Jo, ja. Nej, men man ska väl gå igenom massor med olika stadier och rädslor och trauman innan man är färdig.
Vad är du rädd för?
Jag är rädd för att jag inte tar hand om de jag bryr mig om.
Har du indicier på det?
Ja, nej, men vadå? Liksom, jag misslyckas jämt och ständigt med att visa hur mycket folk betyder för mig. Jag är rädd för att såra människor. Jag är rädd för att... Mycket mer än vad jag är rädd för att bli sårad. Av någon anledning. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Jag är inte speciellt rädd för det. Men jag tycker fruktansvärt illa om när jag gör andra människor illa.
Gör du det ofta?
Ja, men det har ju hänt liksom. Men jag är besvikna liksom så. Men vad är jag rädd för? Jag är rädd för att... Jag är nog rädd för att inte få fortsätta jobba med det jag jobbar med. Och i den bemärkelsen så är nog... Det jag är nog räddast för i den... Det är nog att bli bitter. För att det... När man träffar bittra människor, vilket man gör ibland, där vill man inte vara. Så det är lite skraj för. Sen har jag haft jättemycket rädslor, fast jag undrar om det är så att det har varit mina egna rädslor eller om jag bara använt det som ett konstnärligt grepp liksom, för att vi håller på att paja planeten. Så det har ju att liksom, du vet, klaskan att vi lever i den sista tiden och sådär. Det där har jag ju haft mardrömmar om och så vidare.
Har du det?
Ja, verkligen. Verkligen så. Och skrivit mycket om. Liksom. Mm. Det har ju varit en röd tråd igen från början. Alla städer ska glömmas, alla gator glömmas bort och så vidare. Det har följt med ganska länge. Fast jag lyssnade på Erik Schildts program om hans 60 minuter. Där han intervjuade Karin Johannisson, heter hon så?
Mm.
När hon säger att jag kommer aldrig skriva mina memoarer för att jag vet inte riktigt vilken version jag skulle berätta. Och det finns ju en, jag är ju en person i en bemärkelse som är svinskraj för allting hela tiden. Man skulle kunna följa den tråden bakåt och den skulle ju, ja, det är en väldigt stor del av min person. Men det känns som att det är en berättelse. Jag tyckte om det hon sa där, för att på något sätt, man är så många människor. Om man skulle kunna följa den tråden bakåt, det skulle man verkligen kunna. Jag tror inte att jag är den personen längre, men den den rädda Jonathan skriver väl bra låtar. Så jag måste behålla honom. Jag måste så här, jag får inte kväva honom. Skriver väldigt bra låtar.
Men är inte det där den där klassiska att man får inte må för bra? Alltså som konstnär.
Ja, eller liksom, man ska ju hålla, alltså det, man ska ju hålla något sår öppet och sådär. Jag tror att man kan må bra ändå. Men man ska, man måste vara öppen. Om man ska göra bra konst så måste man ju vara, alltså, mottaglig för världen. Man måste ta in världen för att kunna bearbeta det. Och det är ju, det är mycket behagligare att sätta upp skikt mellan världen och en själv för att skydda sig själv. Men då blir det inte så bra.
Nej, men det där tycker jag att det känns som att du har haft en liksom väldigt, i alla fall den delen av din produktion liksom, alltså, men det känns som att du har varit ganska orädd egentligen i ditt skrivande. Mm.
Jo, men jag har ju använt den.
Att du har varit svag?
Ja, ja, men jag har varit skör. Ja, väldigt skör. Och var liksom medvetet skalat bort för att kunna ta in. Men det är skitjobbigt. Mm. Och det blir en sorts musik av det. Jag har nog inte använt samma modell på senaste plattan. Jag orkade inte riktigt längre. Så här. Jag ville utforska något annat sätt att skapa på. Så att, men de två första, alltså Han himlen och klagomuren, absolut. Det är ju, det är en skör människa som har skrivit dem.
Hur är det med den där skörheten när du skriver nu? För det är väl första gången som du på riktigt skriver att någon annan, när du skriver med Titio eller åt Titio?
Det är nog väldigt mycket mer en inlevelseprocess. Att det är jag och ett gäng andra som har jobbat med den skivan. Och det har varit väldigt mycket så att man intervjuar henne. Man har ställt 1000 frågor till henne. Om hennes liv. Om vad hon är rädd för. Hur har hennes kärleksliv sett ut? Hur har hennes professionella liv? Hur ser hennes familjesituation ut? Man ställer de där 1000 frågorna. Jag har ju försökt att verkligen ta in henne. Och det är ju inte lätt liksom, för att hon har ju sina masker och sina idéer om vad, och samtidigt så hon har ju jättetydliga idéer om vad hon vill göra, liksom vad hon vill förmedla, vilka stämningar som hon vill förmedla, och att hitta någon balans däremellan, det har väl varit, för hon är som alla vi är, alltså man skyddar ju sig själv, man vill ju inte berätta allt, man vill inte, det finns en gräns för privat man vill vara och så vidare. Vissa saker som vi har skrivit om har hon tyckt var liksom, nej, ska vi verkligen skriva om det här? Det här är för nära. Eller, gud vad pinsamt det där är. Och det är ju alltid pinsamt. När man är på väg till någonting som är bra, då blir det pinsamt. Mm. Då rådmar man. Och sen så, vi gör det. Så gillar vi inte det, sen så kan vi sopa det. Sen så gör man det och så är det ju det man gillar. Mm. Där hamnar man ju ofta faktiskt.
Har du något trick för att komma under huden på henne då?
Som sagt, det är första gången jag skriver med någon annan. Men det som har funkat är ju, vi har haft ganska jag tror att vi har haft väldigt ärliga samtal. Och alltså, öppnar man upp till en pinsamhet så berättar man ju gärna om nästa. Det har ju faktiskt funkat bra.
Vi pratade lite om det där med, eller du berättade att ni har en speciell, ett bond, ni som är gamla frireligiösa ungar. Har du blivit frälst?
Bra fråga. Alltså att bli, det finns ju många olika frälsningshistorier liksom, som människor berättar. Och jag kan säga så här, jag hade en hel del liksom upplevelser i mina tonår som är väldigt starka, som inte jag kan förklara bort och jag inte vill förklara bort. Jag har velat, men inte alls länge. Som sitter som små brännmärken i mig liksom.
På ett positivt sätt.
Ja, på ett positivt sätt i bemärkelsen att det har gett mig en trosvisshet liksom. Men sen så de där, det är inte, absolut inte bara, för jag vet ju också att i vissa perioder, speciellt när man är tonåring och speciellt i de här sammanhangen, så tycker man ju väldigt mycket om att suggerera fram de där känslorna och de där stämningarna och de där situationerna. Så att det är klart att jag kan se tillbaka och säga, men vänta nu här, var det så att någonting andligt faktiskt hände? Eller var det 100 personer som tillsammans ville att det skulle hända? Och så vidare.
Mm.
Och det där, den kluvenheten inför sina erfarenheter, det är till exempel det ett av de gemensamma trauman som vi i frikyrkligheten har. För att väldigt många av oss vet ju om att men, hälften av gångerna så var det ju bara någon fjunig tonårsledare som liksom suggererade fram det där. Och det är smutsigt. Det är inte, det är sånt som man vill bli av med sen. Det där är, jag hade hellre varit utan de erfarenheterna. Men sen så finns det vissa saker som jag inte kan eller vill förklara bort. Där jag har känt gudomlig närvaro, ja. Mm. Men om jag är frälst, nej, jag vet inte. Det finns, jag tror liksom.
När du växte upp så berättade du att du åkte mycket skateboard och sådär. Och att samtidigt, speciellt då, eftersom du hade en frireligiös bakgrund. Mm. De flesta människor har inte det. De flesta Nej. Barn har inte det.
Nej.
Funkade du socialt?
Ja, det gjorde jag nog. På olika sätt så funkade det nog ganska. Men jag, alltså, jag kände mig nog, och det här i och för sig. Alltså jag blev galen när jag lyssnade på intervjuer med människor. Så säger intervjuobjektet så här. Men känner vi alltid lite utanför? Ja, det är ju så det är att vara människa, tänker jag då. Mm. Men jag kände mig ju alltid lite utanför. Jag bara, ja, yeah, precis.
Ja.
Men så är det ju. Och det kanske är så att jag var lite mer eljest än liksom, de flesta. På grund av både min frireligiösa bakgrund och liksom, min väldigt annorlunda familj.
Fast ni hade det finaste huset.
Ja, det hade vi faktiskt. Det beror sig på för sig vem man frågar. Men om du frågar mig så var det absolut det finaste huset. Mm. Det vackraste huset. Det var inte det största eller det dyraste.
Du sa att du hade ju ett socialt sammanhang i kyrkan. Mm. Men hade du ett annat utanför?
Absolut. Det hade jag, har jag alltid haft. Och de har väl liksom gått in ur varandra. Att det är inte bara jag. Det är inte bara jag som har. Det är liksom folk från kyrkan som börjar umgås med folk från utifrån kyrkan och så vidare och så vidare. Men det har alltid funnits två parallella världar som man har kunnat gå in och ut ur. Sådär, på gott och ont. Men det har hela tiden existerat.
När hittade du musiken?
Men alltså min bror var ju, liksom, min bror är musiker och han, vi hade pojkrum bredvid varandra och en liten gipsvägg emellan. Och allt som han spelade hörde ju jag liksom. Och sen har jag alltid, sen var jag alltid liksom musikintresserad överlag så där, så att musiken tog sig in som den gör och sen förhöll man sig till det. Men det är just alltså att börja skriva musik så där, det försökte jag väl med under hela mina tonår men lyckades aldrig liksom. Det blev aldrig någonting och jag tänkte inte att det var det jag skulle göra. Det var mer bara som en hobby och jag spelade i ett band och så där. Spelade gitarr i ett band. Det var ju kul, men det var ju som ingenting som jag tog. Det var inte så att jag såg att det där skulle bli min väg alls. Det var, jag försökte till och med revoltera mot mina föräldrar. Liksom. Jag gick samhällsvetenskaplig linje, jag gick ingen estetisk linje till exempel. Försökte hitta en egen nisch. Och liksom, jag var inne på kanske börja jobba med politik eller liksom, historielärare funderade på. Men det är olika saker.
Men du har väl jobbat som något slags socialarbetare?
Ja, fast det har ju bara för att det är ju bara kneg. Jag har ju behövt pengar för att leva med. Mellan, du vet, A-kurserna och sådär. Som man har gått på universitetet. Så att det var ju aldrig något beslut om att säga jag ska jobba med människor. Det bara, ja, jag behövde ett jobb. Så jag tog ett jobb.
Jag förstår.
Men så att det var inte förrän jag var typ 23 när jag skrev min första låt, tror jag.
Det gör mig lite glad. Att det tog ett tag.
Mm. Jo, jag med. Alltså, jag är väldigt glad att jag var 28 bast när jag släppte En hand i himlen och det började gå bra. För då var inte jag. Jag tillhör någon kategorin som hade liksom total flippat om det hade hänt när jag var 20-22. Det hade jag inte kunnat hantera. Då hade jag blivit en dålig människa, tror jag.
Mm. På vilket sätt?
Ja, men jag är svag. Liksom. Jag går på allt som är lätt. Missbrukar personlighet, verkligen.
Okay.
Sådär också. Mm. Så att jag, det hade nog blivit ganska ögelig, tror jag. Jag är ganska glad att jag var ganska, ja, lite äldre.
Är det syndigt att knarka?
Jag tror att det är ganska nyttigt att ha olika erfarenhet. Man ska inte dö utan ärr och så vidare. Det tror jag inte. Gud är intresserad av att vi ska göra. Men däremot så kan det ju gå väldigt dåligt om man sysslar med det för mycket. Så. Mm. Jag jobbar på ett härbärge, extra knäcker på ett härbärge då och då. och har gjort det i många år. Där blir man ganska, jobbar man där så blir man ganska aggressivt emot droger faktiskt.
Men är du emot droger eller? Nej. För det känns ju som att det finns, även om den är en smal företeelse, men det finns ju ändå en diskussion om liberalisering även här i Sverige.
Jag tycker den här diskussionen är jätteintressant. Det skulle vara, jag skulle nog inte alls vara främmande för att rösta för en legalisering. För att om man ser på alltså hur stor narkotikahandeln är, vilka människor den drar in, alltså hur den fungerar, hur mycket människor som stryker med i dess kölvatten, alltså om man ska se på USA, hur det fungerar där med hur många människor som sitter inne på grund av att de har blivit tagna med lite narkotika. Alltså det finns så många problem.
Med, jag tror att det ser likadant ut i Sverige faktiskt.
Ja, nej men alltså det finns, jag är inte alls stängd för att tänka helt om.
Nej.
För att någonting måste göras. Det ja, kan inte fortsätta så här.
Och det blir väldigt tydligt när man jobbar på
Hörberg. Ja, det blir det faktiskt. Och det är också sådär att man, när man jobbar där så, man skiter ju i liksom om de har tagit droger eller inte. Man vill ju bara att de här människorna, alltså, och de använder ju dem. Mer än hälften av de människorna använder ju bara drogerna för att så här, orka med en vardag. Eller de själv medicinerar för att de inte, ja, för att de har olika diagnoser och så vidare och så vidare. Och för att psykvården inte fungerar. Jättemånga människor tar droger för att, av helt fel anledningar. Det finns väldigt få, alltså det är, jag önskar jag var lite mer påläst att prata om det här.
Ja, men
det,
nej, men jag,
jag talar från höften här nu.
Det är fine. En relaterad fråga är ju att du känns ganska alkoholromantisk.
Ja, det är deppigt att du säger det faktiskt. Det har jag ingen lust att vara.
Nej, men du, det är ändå, du refererar ändå i texter till olika sorters sprit och drycker. Och,
alltså. Ja, fast... Ja, men vadå? Man refererar ju till det man... Ja, alltså de grejerna har ju varit... Just när det gäller alkohol och när det gäller drog också. Så... refererar väl oftast till det i en, så gör jag ju det i min frikyrkliga kontext någonstans, att det fanns ett väldigt starkt förbud, man kan nog kalla det förbud, men från kyrkans håll att vi i kyrkan sysslar inte med sånt. Och sen så var det ju många i den här gemenskapen som inte alls ville följa de reglerna eller liksom följa några regler överhuvudtaget. Det blev ganska larvigt. Jag kan tänka mig att det ser ganska lavt ut utifrån, för att, men för oss blev det ju som en sån tydlig markör att, liksom så här, att man är 15 år, det står en pastor på en scen och berättar för mig hur jag ska leva, och det är klart att man vill revoltera mot det. Och då är det att gå ut och ta en fylla är en väldigt tydlig markör att göra, och då skapas det ju någon slags dum romantik kring det där. Ja, men du vet, det man inte får göra, det är ju det man vill göra. Liksom. Jag kan tänka mig att det ser liksom fånigt ut för er hedningar alltså.
Vad har du för hjältar? Alltså vilka andra artister eller konstnärer har betytt mycket för dig?
Nu när jag är vid denna this fine age of 35 så har jag mycket tydligare blick på att det har ju lyssnat på så himla mycket, vilket inte jag riktigt fattade för 10 år sedan liksom. Att då var man, jag var ganska, jag hade mycket skygglappar då, och det enda jag brydde mig om var Bob Dylan liksom för 10 år sedan. Och det funkar ju inte, och det är inte sant heller. Det är långt från det som man faktiskt har tagit in. Det är så himla mycket som man har tagit in. Jag refererar till en låt som heter Eld och arv, så refererar jag till Kurt Cobain och Cypress Hill, och de två är ju oerhört mycket mer präglande och viktiga i någon slags i ungdomsår. Den totala så här angstprylen som de körde på, eller verkligen så här, fuck everything. Den grejen har man tagit med sig. Ja, den har ju absolut präglat mig mycket mer än vad Dylan gjorde. Liksom. Sen är det klart att det är att språkligt så, om man sysslar med låtskriveri och är en vit heterosexuell man, det är klart att man lyssnar på Dylan. Liksom. Det har jag gjort mycket.
Det kommer med territoriet.
Det kommer med territoriet, såklart. Men jag lyssnade på Kate Bush här i morse igen, för att jag pratade med någon om det, och sen, och det har ju liksom återkommit senaste liksom 10 åren, sa hon, så har jag alltid återkommit, hamnat hos henne. Hon är viktig.
Jag tycker att du känns som, det kanske är en förelämpning, jag vet inte. Men du känns, tycker jag, som en svensk Peter Gabriel.
Mm. Nej, det är absolut ingen förelämpning alls. Han är grym.
Ja.
Jag är inte så down med honom, jag har inte lyssnat så mycket på honom. Alltså, är det han som skrev Book of Love? Eller har han bara gjort en version av den? Nej, det är han som har skrivit Book of Love, eller hur? Det är till exempel en av hans bästa låtar.
Ja, det är fantastiskt. När gjorde du en sant altruistisk handling senast?
Pass. Får jag passa på det?
Absolut.
Det var nog inte så länge sedan. Det händer nog att jag gör sant altruistiska handlingar. Men du vet, som det står i den heliga skrift, så ska man ju inte ge sina allmosor. Det ska man ju ge i hemlighet.
Mm-hmm.
Man ska inte skylta med det. Det är intressant. Nu när de ställer frågan, jag blir jätteobekväm. Jag vill inte alls prata om som pengar jag skänker och sådär. Nej, det vill jag inte prata om.
Nej. När man läser på om dig, läser andra intervjuer och sådär. Mm. Du har ju en ganska allvarstyngd image.
Ja, jag vet.
Vad ska vi göra åt det? Stand-up-turné?
Ja, det skulle nog bli en succé. Nej, men jag är ju allvarlig när jag gör konst. Alltså när jag gör det här jag gör. Så har jag... Ja. Och någonstans har vi också sett typ så att det fanns ett utrymme för att vara det. Jag kände inte riktigt att det var någon som hade utforskat det riktigt. Att det var så där blodigt allvarligt i början. Sen så har jag ju tröttnat på det. Och jag är ju inte lika blodigt allvarlig. Även fast Lebensraum, senaste plattan, är ju allvarlig i sin tematik och så vidare. Så finns det en helt annan lätthet i uttrycket och i språket i låtarna på den här.
Jo, men du har ju inga så här skits emellan.
Nej, det skiter jag i.
Ja. Det är ganska ovanligt överhuvudtaget.
Det är för sig ganska ovanligt. Så. Nej, men det har blivit så. Jag vet. Jag är ju en allvarlig person i många bemärkelser, men förmodligen inte i de flesta bemärkelser.
Är du en skämtsam älskare till exempel?
Om jag är en skämtsam älskare? När jag ligger så är det ju... Det är väldigt mycket vitsar som dras mellan lakanen. Mm. Nej, men jag
Nej, jag ber om ursäkt.
Ja, det är lugnt. Det är lugnt.
Är du intresserad av humor till exempel?
Ja, det är jag. Alltså inte så mycket av humorbranschen. Men det är väl klart att man är intresserad av humor. Humor är som din asfet beståndsdel av att leva. Liksom. Det är bästa medicinen mot allt. Liksom.
Men har du en favoritkomiker?
Ja, Cassandra Smith.
Ja, härligt. Jag känner inte till henne.
Nej, hon är en av mina bästa kompisar. Hon är sjukt rolig.
Mm.
Hon får mig att garva ungefär hela tiden. Alltså, hon är en helt vanlig person som har ett helt vanligt jobb.
Okay.
Hon är bara sjukt rolig, helt enkelt. Nej, jag vet inte. Så här, nu försöker jag tänka efter om jag typ någon gång sätter mig framför YouTube och typ så googlar
Louis C.K.
Louis C.K. eller... Det har väl hänt, i och för sig. Jag var så på Ricky Gervais på Globen. Tyckte inte det var så roligt, alltså. Det tyckte jag inte. Men han är väl inte så rolig utanför Office. Det är väl Office. Han pikar väl där. Sen så har det väl bara gått lite downhill, eller?
Kan nog tyvärr vara så. Jag vet faktiskt inte. Ja.
Office är ju ett perfekt konstverk. Det kan jag inte säga någonting annat om. Det är ju så bra som det kan bli. Men sen så, jag vet inte. Jag var på stand-up i New York faktiskt. När jag var där förra vändan.
Comedy Cellar?
Comedy Cellar var nog på. Det är någonting med att gå, alltså man är kluven inför hur man känner sig efteråt. Man känner sig lite smutsig efteråt.
Gör det.
Varför gör man det?
Jag vet inte.
Förlöst men smutsig.
Ja, okej.
Okay. Mm. Kanske för att skämten är så grova och att jag är den jag är. Jag vet inte.
Är det för att du är orolig att någon ska ta en Instagram-bild på dig när du skrattar?
Ja, det... Åh, gud, jag vet. Jag hade en fotosession här med en ung person som... Hon gav sig inte förrän hon fick en bild där jag låg. Men det tog utan att överdriva 3 timmar innan. Ja. Alltså, jag tycker det är så sjukt obekvämt att le på bild.
Mm.
Men jag försöker börja med det.
Ja, det kan vara svårt. Mm. Jag vet. Du sa ju för någon timme sedan att du är orolig för att du inte ska kunna göra det här alltid. Och du...
Ja. Jag oroar mig för hur det ska bli sen. Mm.
Och du sa också att du extra knäcker och sådär.
Ja, lite grann. Det är väldigt lite. Jag kan ju leva på det här. Jag extra knäcker kvar där, för att jag vill inte förlora kontakten med det där stället. Det är bra för mig. Jag har skrivit väldigt mycket. Alltså jag har jobbat nätter på det här berget och skrivit väldigt mycket. Låtarna har suttit där på nätterna och gubbarna ligger och sover. Så att, jag har en hang-up. Alltså, jag vill inte bli av med det där stället. Och så är det bra för mig också. Kliva över mitt ego en gång i månaden i alla fall.
Är det midsommarkransen?
Ja, precis.
Men vad vet du om din framtid som artist då? Är du färdig med T10-samarbetet?
Nej, jag tror nog att vi kommer göra mer grejer. Och det skulle inte förvåna mig alls om det ska... skrivas mer grejer. Så det kommer nog komma.
När är T10-plattan klar egentligen? Jag intervjuade henne för ett år sedan.
Ja, precis. I höst kommer den. Jag tror att det kommer släppas en singel i september och sen så kommer den komma i oktober och sånt.
Jag förstår. Mm. Ett av de längsta projekten någonsin. Mm. Tog längre att bygga än Stockholms slott, tror jag.
Mm. Vi får se om det blir en Chinese democracy, bara magplask, eller om det blir bra. Det får vi se.
Allt tyder på att det blir bra. Det
jag är ganska säker på att det kommer gå bra. Mm. Det är en jättefin platta. Mm. Faktiskt. Sen har jag förmodligen en grej här med en liten... Fast det kan jag inte riktigt prata om. Det var deppigt och synd. Ja, det kommer en annan grej med två väldigt begåvade damer som kommer. Någon gång kanske i höst eller i vinter.
Okej.
Ja, men sådär, jag kommer att utsätta mig för att skriva med lite andra människor. För att det är bra. Liksom. Mm. Bra att göra saker som man är obekväm att göra. Då utvecklas man ju. Ja. Så det måste jag göra. Men sen, jag ska ju fortsätta turnera hela sommaren och hösten och till och med in på våren. Och det krävs väldigt mycket fokus om man ska göra det bra. Så att det är liksom vad jag har i pipen. Sen har jag lite grejer som... Du vet, man ska inte prata för mycket. Man jinxar grejer och man... så kanske inte grejer blir av. Och det är deppigt att säga saker innan de är färdiga, tycker jag.
Jag förstår. Mm. Vad lyssnar du på just nu?
Jag är inne i en period där jag är väldigt trött på musik. Som man ofta blir efter man precis släppt en platta. Att man är helt... Liksom, man har musik i öronen 12 timmar om dagen. Och det får sina konsekvenser. Men... Den platta som har snurrat mest de senaste månaderna är Kendrick Lamars platta. Som ja, jag tycker är så bra som någonting kan vara. Som är så utmanande och intressant som någonting kan vara. Och den kommer förmodligen vara en nyckel till att gå vidare.
Okay.
Jag brukar förstå det ganska snabbt. Så här, att musik kommer i en flod över oss. Det görs ju alldeles för mycket musik. Hävdar jag. Men ibland så stöter man på vissa verk som någon har gjort som påverkar en på djupet och inspirerar en på djupet. Och den plattan är, jag kan nog säga att det kommer att bli så.
För väldigt många moderna, inom citationstecken, artister så är ju liksom albumet dött. Mm. Ja. Men det känns inte som det är i din värld.
Nej, jag vägrar det. Eller... Misstolkar mig inte rätt, jag älskar en fet låt. Det är en fet låt, en fet låt. Och det behöver inte vara mer komplicerat än så. Men jag har bara väldigt svårt att förlika mig med tanken att jag ska släppa någonting som inte verkar på alla plan. Det kan väl andra göra då. Jag vill inte jobba så. Jag går inte igång på det, jag får liksom inte, bilderna i huvudet kommer inte om inte jag har liksom ett större projekt som jag måste bemästra. Ett större idé som jag måste plocka ner från rymden. Liksom.
Men har ditt skrivande alltid funkat så?
Ja, jag gjorde en skiva innan En hand i himlen som jag inte gärna pratar om. Jag tycker den är inte bra nog. Den är som en typ avancerad demo. Och det finns ett gäng hardcore fans runt om i Sverige som blir skitsura på mig varje gång jag säger det här. För att de älskar den plattan. Och det vill inte jag på något sätt ta från dem. Men jag är inte nöjd med den. Och det är bland annat för att jag inte tycker att den sitter ihop på det sättet. Och sen, jag hade inte hittat mitt uttryck, jag hade inte hittat min röst på den skivan. Men redan där så, i arbetet med den, så förstod jag att, men vänta här, man kan ta albumet på den sortens allvar att det kan få verka bredare liksom. Jag hittar inte riktigt formuleringar på det här. Jag har babblat om det här i sen jag började, men jag har aldrig riktigt lyckats ringa in det här verbalt, vad det är för någonting att vara en albummaker mer än en låtskrivare liksom.
Det finns en fackterm för att göra en låtordning som jag inte minns nu.
Gör det.
Ja, men typ så här länkning. Länkning är
inte klart. Ja, just det. Man länkar låtarna. Ja.
Nej.
Ja, i och för sig sätt. Att det finns så många uttryck. Sätta plattan, sätta. Ja.
Ja. Vad betyder det att vara den lättaste att släcka?
Det betyder att jag var en extremt hudlös person. Från och med att jag gick in i puberteten så var jag en väldigt hudlös person. Jag levde i den här brottningsmatchen mellan liksom att vara en duktig kristen eller en duktig vänsteraktivist eller en duktig eller bra på att festa med mitt gäng liksom. Och sen har jag ju sen någonstans i tidig pubertet så började mitt konstnärliga arbete sätta igång, och det går ju väldigt mycket ut på att samla material som jag i någon bemärkelse ska jag visste undermedvetet, jag tror inte det här är en efterkonstruktion. Jag tror att jag i någon bemärkelse visste undermedvetet att jag kommer göra grejer. Och om jag ska göra grejer så måste jag ha någonting att säga. Och om jag ska ha någonting att säga, då måste jag vara öppen. Då måste jag ta in det. Så att jag var en sån där person som liksom, om någon mådde dåligt, om någon gick igenom en kris, om Bush började bomba någonstans, så tog jag in det och bar på det. Och i den bemärkelsen var jag väldigt skör, och jag var ett angstladdat barn liksom. Och i den bemärkelsen var jag nog väldigt lätt att släcka liksom. Ungefär så.
Men det där funderar jag på, för att jag är ju en av de mest lättkränkta människorna jag känner. Mm. Alltså, jag är så otroligt lätt att såra. Har du byggt upp en tjockare hud på något sätt? Eller?
Det har jag, verkligen.
Hur gör man det?
Jag tror att det också bygger på att jag alltid vetat att folk tyckt varit väldigt kluvna inför mig som person. Jag gör alltid väldigt dåligt första intryck. Folk tycker aldrig om mig i början. Jag säger ofta dumma saker som man inte bör göra. Och jag vet att folk viskar bakom min rygg. Liksom. Det har alltid varit så. Typ så, den här snubben. Alltså. Antingen att man är för pretentiös eller att man har varit, vad det nu är. Liksom. Och det där har jag levt med så länge att det bara, så är det. Så, det var mitt öde. Liksom. Så det kan de ju, det får vara så. Ja, gud. Vissa av mina vänner brukar liksom driva med mig att jag är nog den person de känner som säger förlåt mest. Alltså jag utgår från att det är mitt fel. Alltså I fucked up. Jag skapade den där situationen. Det var, om någon är ledsen så är det inte, jag är inte den som så här blir sur och så här, är du dum i huvudet? Du gjorde ju det här liksom. Du kan ju inte komma och vara sur på mig när du har gjort det här. Jag bara, men det är mitt fel liksom. Så. Jag har varit väldigt van vid att människor alltid har haft en massa åsikter om mig. Men sen säger jag också, om jag bestämmer mig för att någon ska vinna någon, så brukar jag göra det. Jag brukar liksom se till att spenderar några timmar med mig, så kommer du fatta grejen liksom. Jag är inte dum i huvudet. Jag är bara, vissa saker är inte så bra på bara, du vet. Så om någon skriver något så här, vem fan tror han att han är, i någon kommentarsfält och sådär, så bara, det rör mig inte faktiskt. Om någon i en recension skriver att min poesi eller mitt textförfattande är pubertalt eller vad det nu är liksom, så tänker jag, det kan väl finnas en poäng i det. De gånger, jag har ju fått väldigt fina recensioner när det gäller plattorna. Jag har blivit sågad några gånger när det har varit live. Men de gångerna har det stämt. Alltså jag har hållit med. Vi hade en dålig dag, jag hade en dålig dag. Jag var på mitt sämsta humör, gick upp på scen och utstrålade jättemycket dryghet. Pff, jag ska ha yxan liksom. Det är cool.
Och det får du inte ångest över?
Jo, det är inte som att det inte tar på mig. Det är klart att jag blir ledsen, men jag blir ledsen för att jag inte var bättre. Liksom. Inte för att någon sårat mig. Liksom. Jag har ju gett in mig i den här leken, då får jag tåla den liksom, också. Och jag tycker att kritik ska vara ganska hård. Jag tycker att den behövs för att vi som tvunget ska ta plats ska skärpa oss och göra vårt bästa, tycker jag. Det tycker jag är fair.
Du, hur höga ollies kan du göra?
Jag kunde nog vara uppe i en halv, ja, lite en halv meter när jag var som bäst, men nu så är jag osäker på att om jag ens kan faktiskt.
Okej.
Okay. Jag la av när jag var 14 och sen så har jag aldrig tagit upp det igen.
Ah.
Mm.
Wow, men det sitter säkert i.
Mm.
Vill du rekommendera något?
Jag var och hälsade på min mamma i helgen och mina föräldrar. Även min far alltså. Min far och min mor. Och det är ju... Vi tjafsade en hel del.
Okej. Okay.
Inte så mycket, men ändå så som man gör med sina föräldrar. Men sen innan jag drog så sa jag ändå hur mycket jag älskar dem. Och det kändes väldigt bra efteråt. Det kan jag rekommendera. Om det är så att ni älskar föräldrar, glöm inte bort att säga det till dem ibland.
Det var fint.
Mm.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tänkte på Johannes Anjoro för ett tag sedan. Har han varit här?
Nej.
Alltså jag har ju för sig inte läst honom efter hans debut. Eller nej, jag läste Omega också. Jag läste Det bara gudarna som är nya och Omega. Som jag tycker är helt fantastiska diktsamlingar. Två diktsamlingar. Sen släppte han en roman också, den har jag inte läst.
En storm kom från paradiset.
Just det. Han skulle vara intressant att höra vad han sysslar med nu för tiden. Vad han tänker på.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit
igen. Tack. Tack.
Jonathan Johansson alltså. Ja, jag älskar när mina intervjuer väcker nya tankar. Och det gjorde den här verkligen hos mig. Så stort tack för det, Jonathan. Och för all vacker musik. Apropå Titiyo som vi pratade om alldeles nyss, så tror jag att hon dyker upp på fredag på säsongsfinalen av Verket. Jag kan inte lova något, men hur som helst, är du på Gotland så har jag sett sommarjobb här just nu. Och apropå det där så befinner jag mig nu i ett helt galet vackert hus som jag har fått låna lite av en slump kan man säga, mot att jag berättar att det är till salu. Och det gör jag väldigt gärna. Så om du vill kolla in i vilket gästrum, ja det är kanske inte med på bild, men hur som helst, jag är i ett rum i det här huset just nu och pratar. Och vill du kolla in hur huset ser ut och har några miljoner över på banken eller något superspännande konstprojekt som kommer göra dig svinrik, gå in på bukowskisrealestate.com och sök på Studio Furillen. Studio Furillen. Och Verket, just det, på onsdag kommer Olof Wretling till Bungenäs och pratar om ett vinterprat med mig. Så kom gärna dit då, eller då på säsongsfinalen på fredag med Ann Heberlein. Och med det så säger jag tack för idag. Vi hörs snart hoppas jag. Tack till Lovisa Olsson som är Värvets organisatoriska ryggrad och dess... producent slash redaktör slash redigerare. Vi hörs, puss och kram, hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.